Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa ett bibelställe för er, och det är ur Psaltarpsalm nummer 66, och det är alldeles i början där. Höj jubel till Gud, alla länder. Lovsjung hans namns ära, ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur förunderliga är dig dina gärningar. Så stor är din makt. Vi tar det en gång till. Så får vi veta vad vi ska göra. Höj jubel till Gud alla länder. Lovsjung hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur förunderliga är dig dina gärningar. Så stor är din makt. Och eftersom Gud är så stor och mäktig, så kan vi jubla och vara glada. Ska vi hjälpas åt att påminna oss om några av de här förunderliga gärningarna som Gud har gjort, som visar hans stora makt. Några gärningar, förunderliga gärningar som Gud har gjort för oss. Får jag höra något förslag? Gustav, har du något förslag? Något stort som Gud har gjort. Tänk det största. Ja, okej. Malin. Ja, han har dött på korset. Att han har sänt Jesus att dö på korset för oss. Han är vår frälsare. Stor förunderlig gärning. Något annat.
Skapa världen.
Han har skapat världen. Han har skapat allt och han uppehåller vårt liv. Mer? Ja.
Han har förlåtit alla våra synder med hans son.
Ja, han har förlåtit våra synder, och det öppnar också för en till stor och förunderlig gärning som vi inte har sett. Och det är att har vi syndernas förlåtelse, då får vi för Jesus skull komma till himlen. Så sådana stora förunderliga gärningar har Gud gjort för oss, och därför kan vi jubla och prisa honom. Och det kan vi göra även när allt inte är så bra, även när ryggen tar ont och man har smärta. Gör det någon skillnad på Guds stora gärningar för oss? Nej, ni skakar på huvudet. Det gör ju ingen skillnad på Guds stora gärningar för oss. Men han har gjort så mycket för oss. Har ni något förslag hur vi ska visa vår glädje och tacksamhet? Är det något vi kan göra? Emil, tänkte du på något?
Nej.
Nej? Sirene, tänkte du på något?
Berätta för andra.
Ja, visst. Då berättar vi för andra om Guds väldiga gärningar. Visst, något mer?
Ska lova och prisa honom dagligen.
Ja, vi lovar och prisar honom, vi tackar honom. Mer?
Vi lyder honom.
Vi lyder honom. Och så tänkte jag också så här. En sak som Gud vill, det är ju att vi lär oss ännu mer om honom och hans gärningar. Så att vi lär oss mer ur skriften om allt det underbara han har gjort. Och då blir det ännu bättre på att berätta för andra. Ska vi knäppa händerna och tacka och prisa? Vi tackar och prisar dig, Gud, för dina stora och förunderliga gärningar. Ja, att du har skapat oss och att du har sänd din son att bli vår frälsare och förlåta alla våra synder. Och att du har gett oss tron och bevarar oss till det eviga livet. Alltihop är så stort och underbart. Hjälp oss nu att visa vår tacksamhet genom att lyda dig och tacka och prisa dig varje dag. Det ber vi om i Jesu namn. Ja, predikotexten idag, det är dagens episteltext då, och det är Filipperbrevet 4, 4-7, och vi läser verserna en gång till här. Så lyder Guds heliga ord. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, visst passar de här verserna bra så här i advent, och då vi strax ska fira jul och frälsarens födelse. För frälsarens födelse ger oss ju verklig glädje. Ja, glädje mitt i alla de sorger som det dagliga livet för med sig. Så man kan säga att vårt glädjeämne är så mycket större än sorgeämnena. Texten påminner oss också om att Herrens ankomst är nära. Herrens återkomst är nära. Och det motiverar oss att leva så som han vill, till hans ära, medan vi väntar på hans ankomst. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Den här glädjen innebär ju inte att vi är oberörda för vårt eget och andras lidande. Så att när vi ser en människa lida så går vi bara leende förbi. Utan, alltså, det innebär inte att vi inte längre kan känna sorg, och att vi inte längre kan känna med dem som är sorgsna och bekymrade. Också Paulus som ger den här uppmaningen, gläd er alltid. Han var starkt berörd av det som hände, och sin egen situation och andra människors svaghet. Så att när han såg någon vara svag så blev han svag. Och när han såg någon komma på fall så upptändes han av iver. Han skriver så här på ett ställe om allt han fått stå ut med. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter. Under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Så den fysiska och psykiska smärtan för honom var ju tidvis intensiv. Han var under den fysiska och psykiska pressen på honom var enorm. Och dessutom engagerade han sig i människors problem och svårigheter, så han kände med dem. Han kände svaghet med den som var svag. Och ändå så kunde han skriva, var alltid glada. Gläd er alltid i Herren. När Paulus skrev det här, när han uppmanade Filipperna att alltid glädja sig i Herren, så var han själv i en situation som var mänskligt sett mycket bekymmersam. Han hade på grund av en falsk anklagelse så blev han ju fängslad. Och så satt han i fängelse 2 år i Caesarea. Så vädjade han till kejsaren, och då fördes han som fånge från Caesarea till Rom. Men vi hör att under resan så led de skeppsbrott, och han fick övervintra på ön Milete som fånge. I Rom så blev han sen fjättrad vid en soldat, Dag och natt satt han fjättrad vid en romersk soldat i väntan på rättegång och dom. Han fick vänta 2 år, nästan 2 år. Och nu när han skrev, då var rättegången var nära förestående. Han skriver i Filipperbrevet att han vet inte hur, alltså rättegången kunde lika gärna sluta i en dödsdom. Och om han blev frigiven, så i så fall hade han förutsatt sig att snart komma till Filippi. Men vad innebar det? Ja, det innebar fortsatt lidande för Kristi skull, för han skriver ju att Filipperna har samma kamp att utkämpa som han hade att utkämpa. Så det var det som låg framför honom, antingen en dödsdom eller då lidande för Kristi skull. Så ser man mänskligt sett, så var det ju ingen vidare framtid han hade. Det blev ju ett elände vad som än hände. Ändå uttrycker han i Filipperbrevet en stor glädje. Och då kan man ju fråga sig, vad hade han att glädja sig över i sin situation, där han satt fjättrad vid en soldat och väntade på en dödsdom. Ja, han skriver att han alltid tackar Gud för de troende i Filippi, och han ber för dem med glädje. Mitt i sitt lidande så gladde han sig över sina trosbröder, sina trossyskon. Och han skrev att han också var glad över att Kristus blev förkunnad. Och han gladde sig över, han var övertygad om att hur det än gick så skulle Kristus bli förhärligad i hans kropp, vare sig han levde eller dog. Och han gladdes över de troendes lydnad för Gud och deras omsorg och deras kärlek och deras förböner. Och så gladde han sig över alla sina trogna medarbetare. Och så gladde han sig över Kristi återkomst. Att han väntar Kristus från himmelen som frälsare. Och han gladdes över den kommande härligheten, att vi ska förvandlas och bli honom lika. Och så gladde han sig över att Kristus hade offrat sig själv för oss. Och så i Filipperbrevet, om man tar upp, så kommer han med en lång, lång rad med glädjeämnen. Och glädjeämnena är av sånt slag att de fortsätter att ha glädjeämnen, verklig källa till verklig glädje, även om vi får lida. Ja, det han skriver, det är ju glädjeämnen som inte ens döden kan beröva oss. Hade Paulus haft ett kortsiktigt perspektiv på sitt liv och kanske inte sett mer än till sina händer, till sina bojor, då kan man väl säga, i den situationen så fanns det väl inte så mycket att glädja sig över. Men vi kristna, vi har ju fått ett verkligt långsiktigt perspektiv på våra liv. Så vårt perspektiv sträcker sig ju bortom det vi ser nu. Det sträcker sig bortom den dag då vi drar vårt sista andetag. Och för Kristi skull så har Gud garanterat oss ett evigt arv, en evig gemenskap i himlen med sig. Den tillvaron, den beskrivs så här, och den är vår. Det är en tillvaro som Gud har garanterat. Den beskrivs så här i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som förr var är borta. Och den här glädjen, den äger vi redan här i livet. Den glädje vi äger mitt i det svåraste lidande, därför att den här glädjen som vi ska få, den här gemenskapen med Gud som vi ska få, den har Gud garanterat oss. Det är en garanti från Gud att vi ska få leva i för evigt i hans gemenskap. Och det är lättare att stå ut med ett lidande om vi vet att det ska ta slut. Och om vi vet att den här glädjen, den är nära. För Herrens återkomst är nära. Så egentligen, vårt liv på jorden här är kort. Det är som att vårt liv flyger förbi. Och det är egentligen för kort för att vi ska kunna ge något större utrymme våra livsdagar till missmod. För den eviga glädjen är vår. Och den glädjen, den äger vi ju redan nu. Här i livet. Alltid. Gläder alltid i Herren. Vi kan alltid glädja oss i Herren. För han är vår frälsning. Han har gett oss rätt att bli Guds barn. Vi är Kristi medarvingar. Ett härligt arv är förvarat åt oss i himlen. Och allt det här, det skänker ju oss en glädje som är större än sorgämnena. Med glädjen följer också motivation att leva ett liv i Jesu efterföljd. Paulus skriver så här: låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära. Och det som motiverar oss att vara vänliga mot alla, goda mot alla, det är ju att Herrens återkomst är nära. Vad menar Paulus när han skriver att vi ska vara vänliga? Ja, det här ordet är inte så lätt att översätta, det för att det har en ganska komplicerad innebörd. Så när Paulus ska förklara ordet, eller när han använder ordet här, så förklarar han innebörden med att visa på Kristus. Och då ordet används om Kristus, då översätts det godhet. När det används om oss så översätts det vänliga. Men ordet syftar egentligen på en person som är upphöjd och som utan att visa svaghet avstår från sin rätt till förmån för ovärdiga. Och då förstår vi att Kristus, han är i sanning god och vänlig. Han avstod från sin härlighet och blev en tjänare för vår skull. Han utgav sitt liv för oss. Och Paulus uppmanar oss: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Så att vara vänlig, det innebär att vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Och Paulus förklarar med andra ord vad det innebär för oss. Var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Kristi återkomst är nära, och det är det som motiverar oss att vara goda och vänliga mot alla. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Det kan kosta på oss att vara generösa mot alla. Och vänliga. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har makt att lägga allt under sig. Och den stora dagen, när han ska den dag vi väntar på, när han ska komma tillbaka och förvandla oss. Vår förvandling är inte långt borta. För Herren är nära. Och då ska vi bli lika honom. Och redan här i livet nu ska vi bli mer och mer lika honom. Så i väntan på den stora dag då han kommer tillbaka och vi ska bli förvandlade, så ska vi vara så till sinne som Kristus Jesus var. Vi ska visa vänlighet mot alla. Vi vet att han är nära, och det motiverar oss att leva så som han vill medan vi väntar. Vi har något att göra medan vi väntar. Så Paulus, han höjer våra blickar från det jordiska till det himmelska. Och han ändrar våra målsättningar, målet för vårt liv, det yttersta målet, från att vara kortsiktigt till att bli verkligt långsiktigt. Vårt mål ligger bortom döden, ligger i himlen. Paulus riktar våra blickar och förväntningar bortom vår egen horisont. Lyfter våra blickar och från himlen väntar vi vår Herre Jesus Kristus som frälsare. Det ger oss glädje. Och så i vardagen, när vi återvänder blicken till vårt dagliga liv och bara ser det, då är det lätt att förlora den här motivationen till ett självuppoffrande liv där vi är goda och vänliga mot alla. För livet är ju så fullt av besvärliga bekymmer och svårigheter som vi inte vill vara med om och som vi inte råder över. Hur ska vi hantera det här svåra som rullar över oss och som vi måste vara med om fastän vi inte vill det och som vi inte kan kontrollera? Hur ska vi hantera vår situation som vi inte ser ut att kunna styra över? Ja, Paulus säger att vi inte ska bekymra oss över det som vi inte kan kontrollera och styra. Det är inte vi som har gett oss livet, och det är inte vi som, vi förmår inte uppehålla vårt eget liv, och än mindre förmår vi uppehålla någon annans liv. Och vi kan inte forma och styra historien och världen, utan ja, likt Paulus så sitter vi där med vår boja. Om och om igen får vi bevis på att vi inte ens kan styra och forma våra egna liv, inte ens vår dagliga tillvaro, utan mycket snabbt kan hela vår tillvaro rasa samman på grund av händelser som vi inte har någon som helst möjlighet att kontrollera. Så där är frågan: varför ska vi bekymra oss? Varför ska vi anstränga oss och kämpa som om det vore vi som satt i kontrolltornet? Paulus säger så här: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Så Paulus påminner oss om vad som är vår styrka. Och styrkan, den ligger inte hos oss själva, att nu har jag styrkan att kontrollera allt. I oss själva är vi svaga, men vår käre far i himlen, han är den sanne guden. Han förmår göra allt vad han vill. Han förmår långt mer än vi kan tänka och förstå. Han styr över historien. Han håller världen i sin hand. Han styr över varje människas liv, från den högste till den lägste, från presidenter och kungar till arbetare och barns liv. Han styr allting så att allting måste tjäna honom. Och han har lovat att låta allt samverka till det bästa för dem som älskar honom. För honom är ingenting omöjligt. Och Gud vill att vi ska knäppa våra händer och be till honom. Och låta honom veta våra önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Och det här är det enda konstruktiva sättet vi har att hantera bekymmer. Vi ska inte bekymra oss, utan då det gäller bekymmer, då tar vi dem så här och så kastar vi dem på Herren. Det här, det innebär ju inte att ja, då bryr jag mig inte om någonting längre. Då kan jag sitta här och vara overksam och passiv och inte göra någonting. Nej. Vi ska ständigt vara verksamma och alltså syssla med det som vi ska göra, det som är Herrens vilja. Vi ska sköta våra dagliga sysslor ordentligt, och vi ska göra gott, och vi ska vara vänliga mot varandra. Men vi behöver inte bekymra oss för något. Det gör det inga bekymmer för något. Utan vi ska knäppa våra händer och göra våra önskningar kunniga inför Gud. Gud som kan göra långt mer än vi kan tänka och förstå. Det blir en frukt av det här. Det är en frukt som vi får skörda av den här tilliten och förtröstan till Gud. Det är frid i våra hjärtan. För Paulus säger så här: då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och det är den frid som räknas. Den frid som kommer från Gud. Och den frid som Gud ger. Den friden grundar sig på att Jesus har gett sitt liv för oss och vunnit frälsning och förlåtelse åt oss. Friden grundar sig på frälsaren. Så när frälsaren blivit född, då förkunnar ju änglarna frid på jorden till människorna Guds välbehag. Och motsatsen till frid, det är ju den här om man inte får hjälp, så slutar det ju förtvivlan, alltså samvetets anklagelse. Och vi kan nu till och med inför Gud övertyga vårt hjärta, vad den anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Och Gud vet en sak som vårt anklagande samvete eller vårt onda samvete inte vet. Och Gud, samvetet har inte sista ordet och är högsta domare, utan Gud är högsta domare. Och han vet något som vårt anklagande samvete inte vet. Och vad är det? Jo, att Jesus Kristus är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan för hela världens. Och det är ju någonting som vi också vet. Därför att det har Guds trofasta ord lärt oss. Och därför kan vi övertyga vårt hjärta, vad den anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Och då har vi frid. När vi blivit rättfärdiggjorda genom tron, så har vi frid med Gud. Och det är för Jesus skull som vi har frid med Gud. Och den här friden bevarar våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Den här friden bevarar våra hjärtan så att de inte fräts sönder av sorg och bekymmer och oro. Den friden bevarar våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Och den här friden, det är inget ytligt som det är ingen ytlig mänsklig känsla som finns där och så sen är den borta. Och den grundar sig inte på någon glad händelse i vårt liv, som våra levnadsförhållanden som är på ett sätt och så ändras de och så är det borta. Nej, den här friden övergår allt mänskligt förstånd. Guds frid, det är den frid Gud ger och den han garanterar oss i vår frälsare Jesus Kristus. Guds frid är vår. Och den är vår nu och i evighet. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har kommit med frid från Gud till oss. Uppfyll våra hjärtan med glädje över din frälsning. Rikta våra blickar till din återkomst i härlighet och ge oss kraft att leva till din ära medan vi väntar din återkomst. Lär oss att be till Gud i fast förtröstan att han hör oss. Och lär oss att kasta alla våra bekymmer på honom. Ber vi om i Jesu namn. Amen.